Du lyssnar på Miraklernas höst av Mikael Wallinder. Uppläst av mig, Marie Rickardsson. Till Eva. Första delen. Kapitel 1. Den första resan. Havet var blygrått och horisonten stank av diesel. Det var inte så här hon föreställt sig sin första resa, men det var så det var. Det var mycket som var. Det var fredagen den 16 oktober 1953. Färjan från Trelleborg var på väg till Sassnitz. Hon var en oerfaren resenär. Hon åt en räksmörgås i restaurangen, drack ett glas vitt vin. Några av de fåtaliga gästerna, mest lastbilschaufförer vad det verkade, betraktade henne forskande. Det tillhörde inte vanligheten att en ung kvinna reste ensam. Det gjorde henne inget att de tittade. De visste inte vem hon var, eller vart hon var på väg, eller varför. Överfarten till Sassnitz skulle ta 4 timmar. Därefter hade hon en lång tågresa med byte i Berlin-Lichtenberg framför sig. Sin slutdestination skulle hon inte nå förrän strax efter midnatt. Hon öppnade sin väska och kontrollerade att passet låg där det skulle, för vilken gång i ordningen visste hon inte. Sen skrapade hon bort majonnäsen från det ljusa brödet. Den påminde henne om sperma. Hon hade en morbror som hade för vana att smyga in i hennes mors klädkammare, där han luktade på underkläderna samtidigt som han onanerade vilt. Det var något fel i huvudet på honom. Morbror August. Morbror August var en av de saker som var. Han var också en av få människor i Småland som varken brydde sig om Jesus eller pengar. Han gjorde dagsverken i skogen och kom och gick som han ville, utom på söndagar då det hölls kyrkkaffe i Östregård. Då var han portförbjuden, eftersom Margaretas mor inte ville att församlingsgästerna eller Gud skulle se August, än mindre höra honom. Veckans övriga dagar kunde han dyka upp lite när som helst. Ibland satt han i köket och bläddrade i Värnamo Nyheter. Det såg ut som om han läste, men det gjorde han inte. Han hade bara lärt sig nedteckna 10 bokstäver. Vad de representerade hade han inga begrepp om. Enda gången han hade någon nytta av sina bokstäver var när han grep sig an korsordet i tidningen. Då fyllde han mödosamt i de tomma rutorna med den begränsade arsenal av alfabetet han hade till sitt förfogande. Någon meningsfull lösning var han aldrig nära, men han såg alltid mycket nöjd ut när han var färdig. Det var inte hans fel att han var som han var. Det var ingens fel. Det var en av de sakerna i livet som bara var. Och hennes mor menade att Gud hade en mening också med August. Inte ens när han smög in i hennes klädkammare och luktade på hennes underkläder kunde hon bli arg. Det var bättre att han gjorde det i hennes klädkammare, där ingen, varken Gud eller människa, kunde se honom. Skåpa, kallade hon det. Står du här och skåpar nu igen, August, kunde hon säga när hon kom på honom. Sen ropade hon på Margareta. Margareta! August har skåpat sig igen. Du får komma och torka upp. Och Margareta gick ner i källaren och fyllde en spann med hett vatten och såpa och försåg sig med trasor för att avlägsna den präktiga satsen småländsk säd som väntade på henne. Det var fullständigt vidrigt. Att äta majonnäs var inte att tänka på. Hon såg ut genom det solkiga fönstret. Drack av vinet, men ratade resten av smörgåsen. Ett behagligt lugn spred sig i kroppen. Sinnevärlden var inte längre lika påträngande. Hon kände något som liknade förtröstan. Den oro hon levt med under de senaste veckorna vek undan. Det var bara Ulla-Karin som visste att hon åkt. Hon hade inte sagt något till någon annan. Förmodligen skulle ingen märka att hon var borta. Det var alltid mycket folk i Östregård. Johns affärsbekanta, folk från missionskyrkan, kamrater till hennes bröder, August, grannar. En människa mer eller mindre gjorde ingen större skillnad.